där jag och Janne ska predika, och jag ska ta er med till Jesus som medlaren. Det är tur vi har en medlare som kan gå emellan, för det är det medlare betyder, emellan Gud och människor. Och vi läser i första Timoteusbrevets andra kapitel och ifrån vers 5. Där står att ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Han dog alltså för hela mänskligheten. Och är du människa och lyssnar och sitter här idag, så gäller det här dig också. Och det gäller mig. Och detta vittnesbörd skulle alltså frambäras när tiden var inne. Och ska medlaren kunna medla mellan människa och Gud, så måste ju medlaren vara 100% människa och 100% Gud. Så har vi, om någon kan förstå det. Men det är Jesus, han är både Gud och människa. Och han är alltså den som går emellan Gud och människan. Han, står det i, är en stor överstepräst också. Man kan ju säga att översteprästen, han skulle ju gå emellan Gud och människan genom sin försoningsoffer. I gamla testamentet här så kan vi läsa i första Mosebok 28 om en liten kille. Han var ganska tjockskallig. Han hette Jakob. Han kom till en plats, första Mosebok 28:11. Han kom till en plats där han måste stanna över natten till solen hade gått ner. Han tog då en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig för att sova. Det måste ha varit en riktig tjockskall. Jag brukar klaga när min kudde är lite för hård hemma. Då brukar jag försöka ruska den. Ni vet, man ska ha mjuk kudde. Men här, han tog en stor sten och la under skallen och la sig på. Men det finns en hemlighet också i det här. För att, ni vet, Golgata betyder ju egentligen huvudskalleplatsen. Så då har ni det. Så han vilade sitt huvud på Golgata, kan man ju säga då. Och då hade han en dröm. Han såg en stege var rest på jorden. Den nådde ända upp i himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa: jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder, och genom dig och din avkomma, nu står det singularis alltså, Jesus Kristus, ska alla folk på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig, säger han då till Jakob, och jag ska välsigna dig och bevara dig vart du än går. Och så säger han, när han vaknar, Jakob: jag visste inte om, men Herren är verkligen på den här platsen. Här ser vi alltså att på toppen av stegen så var Herren. Och det innebär ju att, ni vet, om du läser om Babels torn, så ville man ju nå upp dit. Man ville nå upp dit. Och det handlar ju om en lagiskhet, en egen rättfärdighet. Man ville bygga ett torn som skulle nå ända upp i himlen. Och här drömmer alltså Jakob att Herren, han är uppe i himlen. Och det finns en stege rest som når ända till jorden på den plats han ligger. Så Golgata är platsen som förenar himmel och jord. Så vi behöver inte sträva för att nå Herren upp i himlen, utan han har faktiskt också stigit ner redan. Vi ska ta det sen. Han stod överst på himlen. Och i Romarbrevet 10 som handlar om tron, ni vet, så står det ju det att rättfärdigheten som kommer genom tron säger: du behöver inte springa upp i himlen för att hämta Kristus ner. Nej, det behöver du inte. För han som stod där på toppen, Herren, han har faktiskt stigit ner redan till oss. Han finns, han har gett sitt liv, han finns här ibland oss och vi kan uppleva honom genom tro och genom gemenskapen. Ni vet att i gamla förbundet, eller i gamla testamentet ska jag säga då, så är det här med Jesu försoning nästan förebildat på något sätt i varje kapitel. Det är faktiskt sant. Nästan i varje kapitel så förstår man att om du tolkar det åt Kristus och hans försoning så finns det gömt nästan i alla bitar. Brukar ni gilla att läsa släkttavlor? Nej, jag skulle inte tro det. Men den här släkttavlan som står i första Mosebok 5, den är väldigt intressant i alla fall. Där står det ju om Adams släkttavla. Och här har vi en direkt beskrivning på evangeliet. Om vi nu tar och läser upp namnen som står här och översätter dem sedan från hebreiskan till svenskan, så får vi här evangeliet om Jesus Kristus. Först har vi då Adam, det betyder ju människan. Sen har vi Sett, och det betyder ju beskärd eller bestämd till. Sen har vi Enosh, och det betyder dödlig. Sen har vi Kenan, och det betyder sorg. Sen har du Mahalalel, och det betyder den välsignande guden. Och sen har du Jared, och det betyder skall själv stiga ner. Och sen har du Enoch, och det betyder den invigde smorde läraren. Och sen har du då Metusela. Hans död skall frambringa och giva. Och sen har du Lamek, den fattige och nedsjunkne. Och så slutar det med Noa, som betyder tröst och vila. Så ska vi nu läsa ihop alla de här namnen jag nu översatte till svenska, så blir det så här. Vi kan då läsa in att människan har syndat och är därför bestämd till att bli dödlig och full av sorg. Men den välsignade guden skall själv stiga ner. Den invigde och smorde läraren. Hans död skall frambringa och ge den fattige och nedsjunkna människan både tröst och vila. Och det där, skulle det där vara en slump, kära vänner, då fick vi nog lägga till en sisådär en triljon nollor bakom ungefär. Tänk, här har du hela evangeliet om Jesus Kristus skriven i en släkttavla för flera tusen år sedan. Vad Jesus skulle göra för hela mänskligheten. Han skulle stiga ner och han skulle ge sitt liv. Och han skulle sen förklara oss rättfärdiga alltså. Det är fantastiskt. Och vi ser detta då på nåden. Alltså det Gud har gjort i Jesus Kristus, det har han alltså gjort redan innan världen fanns till. Det har jag ju tagit upp så många gånger nu, så det borde vi ha förstått. Alltså att nåden fanns i evangeliet. Och det var ju det här hemliga, den här hemligheten. Det står att änglarna, står det, ville se in i detta. Men det här var en hemlighet som Gud hade gömt, står det i Efesierbrevet. Men som nu i den sista tiden, alltså från Jesus, skulle uppenbaras i församlingen. Och vi skulle predika den. Så att hela änglavärlden har faktiskt inte en aning om detta. Det finns gömt i Jesus Kristus och uppenbaras i församlingen. Att Gud har skapat dig som sitter här så att säga en gång till. Så att du får en chans till. Och då har han skapat om dig i Jesus Kristus för att du ska få andligt liv. Och kunna bli född på nytt och komma in i Guds rike. Och det vet vi ju att det står på många ställen att jag är en ny skapelse i Kristus Jesus. Nu lever inte jag längre, säger Paulus, utan Han lever i mig. Det är det det handlar om. Jesus har skapat om oss. Och nu får vi del av hans liv. Tänk vad gött att slänga den här gamla människan som har misslyckats i allt. Det tyckte jag var gött när jag fick döpa mig. Jag döpte ju mig i Vallhamra kyrkan. Jag glömmer det aldrig. När jag kom under vattnet och reste mig upp därifrån och visste att nu lever inte jag längre utan nu lever Kristus i mig. Jag tycker det här med dopet, det ska proklameras mer än någonsin, för man börjar nagga i kanterna på dopet. Det var den häftigaste upplevelse jag varit med om alltså. När jag döpte mig. Nu hade jag en sån mörk bakgrund så det var som att gå från mörker till ljus. Och lämna den där gamla Adam där. Men han försöker, han kan simma, säger de, så han kommer upp igen. Det har vi nog sett och varit med om. Jesus, vi läser i andra Timoteusbrevets 1, första kapitel och 9 vers. Så står det: han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd. Som han har gett oss i Kristus Jesus från evig tid. Halleluja. Innan världen ens var skapad så hade han umgängelse med dig och kände dig. Han visste hur du skulle se ut. Han visste hur du skulle fungera. Och så står det så här: men nu har det blivit uppenbarat när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangeliet. Det står ju om lammet att det var slaktat. I Uppenbarelseboken 13:8 så står det att lammet var slaktat före världen fanns. Halleluja. Och det är i den döden, i Jesu hjärta, som du är försonad med Gud. Så när Jesus kom, står det här i andra Timoteusbrev, så invigde han bara det som var till i Guds hjärta från evig tid. Och det är därför Gud inte handlar med oss som den gamla Adam, utan han handlar med dig och mig som är en ny skapelse i Kristus Jesus. Och det är där vi har vår glädje. Det finns inte glädje i något annat. Inte den gamla Adam. Ni vet, den glädjen man har i själva Adam, i köttet, det kittlar till lite men sen dör det ut. Men den glädjen som man har i den helige ande, den är kvar. Jag brukar säga ibland, ni vet, man kan vakna ibland om nätterna och känna strömmar av levande vatten i våra liv. Utan att du liksom har blivit påverkad åt något håll. Du har inte vunnit på lotto och du har inte gjort det och du inte har gjort det. Men ändå kan du känna i ditt inre ett flöde av liv och ett flöde av glädje. Och då vet du att det står i Romarbrevet att det är Guds rike som bor i dig. Det är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Det är bara Jesus själv som är medlaren alltså, som kan förmedla riket ifrån Gud in i ditt och mitt liv. Och likadant är det med rättfärdigheten. Rättfärdigheten har vi sagt många gånger också, det betyder att bli frikänd från dom. Frikänd ifrån dom. Vi måste alltså ha en rättfärdighet. När Gud ska börja handla i ditt och mitt liv så börjar han att göra rättfärdighet genom tro i våra liv. Det är där det börjar. Vi behöver bli frikända i rätten. Jag har ju varit i rätten, ni vet, med gamla grejer som jag hade på, från Linnéhuset. Jag var tvungen att stå för mina saker och få böter och allt möjligt. Men jag fick i alla fall, när det gällde då alla grejer, så fick jag en frikännande dom. Eller villkorlig dom heter det. Att jag skulle minsann tillbringa nu ett år här på rehabilitering här på Linnéhuset och så. Det var ju en härlig villkorlig dom att få vara där och läsa Bibeln och be till Gud och så här. Det var ju helt underbart. Men jag fick betala mitt pris. Vad jag hade gjort och så. Böterna, de är betala. Det känns gött att ha gjort det. Stått för det också. Men i alla fall, när man har gått då till domstol och så här, då får du ju ett papper på vad domen är. Det är de ju skyldiga att ge det. Alltså när domaren slår till att så här är domslut och så får du ju ett papper sen. Vad det här domen betyder då liksom. Men hur är det när du blir rättfärdiggjord inför den högsta domstolen som är Gud? För Gud är alltså Elohim. Det är domaren själv. Det är han som drar upp alla regler. Och det är han som ensam står för om du kliver över de reglerna. För då kommer det dom. Och det var ju där Jesus dog för. Att föra oss tillbaka innanför gränserna igen genom sin död och genom sitt blod. Jo, då får du inget papper utan du får en levande rättfärdighet. Och hur funkar den då? Jo, du blir rättfärdiggjord genom tron. Så i ditt hjärta står det, så tar Gud penna och skriver i ditt hjärta så här. För nya förbundet, det är ju inte tavlor av sten utan det är levande anden som skriver in på ditt hjärta i ditt liv denna rättfärdighet. Helt fantastiskt. Och alltihopa kommer genom Jesus Kristus. Bara han kan förmedla detta genom den heliga ande in i ditt liv. Och det står i Galaterbrevet 2:16. Så står det faktiskt om Jesu Kristi tro. Jag ska läsa det här för er. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus. För att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig eller frikänd. Om du går till grekiskan och läser här så ska du få se att det står inte tro på Jesus Kristus utan det står vi blir rättfärdiggjorda genom Jesu Kristi tro. Vi har alltså ingen som helst tro i oss själva utan den har Jesus. Han har tron. Och när han tycker att vi ska ha tro, då räcker han ut sin hand och sen så flödar den heliga ande in i ditt liv. Och just för stunden får du precis så mycket tro som du behöver. Det står att tron faktiskt är uppmätt åt var och en. Men det är inte våran tro, utan det är hans tro som kommer in i våra liv. Det står här att människan blir rättfärdig eller frikänd ifrån domen. Två gånger står det här. Genom Jesu Kristi tro. Genom Jesu Kristi tro. Jag älskar det där. Det är hans tro. Vi kan inte pumpa upp någon tro i oss själva. Det är bara Gud som kan förklara oss för rättfärdiga. Och det kommer genom ett domsutslag från den högsta domstolen. Det är alltså medlaren mellan Gud och människan som hämtar domsutsagan eller domsutslaget och sen så för han in det här, men inte som ett papper utan som en levande verklighet in i ditt hjärta genom tron. Det är bara Jesus som kan göra det. Och så står det ju om tron i Hebreerbrevets 11:11. Alltså den här domsutslaget som skulle komma in i oss genom tro. Tro är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det du inte kan se. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Alltså tron är en överbevisning om det du inte kan se. Ordet vittnesbörd här är ordet martyr eller martyreo. Och ni vet att martyr kan betyda en som ger sitt liv för tron. Men det är inte det enda martyr betyder. Det kan också betyda att lägga fram solklara bevis i en rättssak. Ja, kära vänner, börjar vi titta i Bibeln så pågår det en rättegång 24 timmar om dygnet om ditt och mitt liv. Det är sant. Titta upp i himlen, läs Zakaria. Det finns nämligen en annan motpart som heter åklagaren, och den vet vi ju vem han är. Vi har råkat ut för den allihop. Det är han som sänder de där mörka tankarna som talar om för dig hur bedrövligt dålig du är. Åklagaren, Satan, djävulen, det är åklagaren. Varför skulle lärjungarna stanna i staden tills de skulle få kraft och bli hans martyrer? Jo, hur bra vittnar du under fördömelse? Man går inte ut en gång, eller hur? Nej, man drar sig undan och så sitter man där och tycker synd om sig själv. Nu skulle alltså den heliga ande komma med kraft från höjden över lärjungarna och de skulle bli fria ifrån fördömelse. Man skulle få kraft att bli martyrer. Man skulle få kraft att lägga fram överbevisande i en rättssak. Och ni vet vad som hände sen när de predikade. Vad var det som kom över människor? Jo, det var en helig ande överbevisning. Och det, mina älskade vänner, kännetecknar varje sann väckelse. Fråga de äldre som har varit med, får ni se. Rätt vad det är så kommer Herren med en överbevisande ande och människor börjar gråta. Och man börjar be varandra om förlåtelse. Man börjar göra upp och det börjar bli en atmosfär som inte bara stannar i kyrkan, utan den börjar nå grannar, den börjar nå byar, den börjar förvandla saker och ting. Och här på västkusten berättar Sven-Olof att när väckelsen kom här, alltså man fick stänga värdshus för att de slutade supa. Det är väckelse, det påverkar hela vår omgivning. Häftigt. Och ni vet, rättfärdiggörelse genom tron. Jag kom att tänka på, ni vet, mitt gamla syndaliv som jag levde. Jag levde ju inte så rättfärdigt precis. Men när Herren kom och jag hörde hans röst. Och då har jag tänkt på, vad var det som gjorde att jag inte kände mig fördömd? Jag kände mig inte fördömd. Utan jag bara fick ett nytt hopp och en ny tro och ett nytt... Fattar ni? Och då kan jag förstå vad det var som hände med kvinnan i Sykars brunn. För hon fick möta samma Jesus. Hon fick samma tro. Den tron fördömer ingen människa. Är du med? Hon ställde krukan. Hon sprang in i staden. Hon berättade, han har sagt mig allt. Så får jag lägga till några ord. Utan att fördöma mig. Nej, när man möter Jesus som är medlaren mellan Gud och människor, så fördömer han ingen. Det står också i sitt eget ord. Jag fördömer ingen. Jag fördömer ingen. Han för in en rättfärdighet. Du vet ändå vad du har gjort. Du vet. Ingen behöver säga det. Du vet. Man känner att jag har missat vägen i Jesus. Det är det handlar om. Jag har missat dig. Du som har målet med hela mitt liv. Det är det som är roten, det är det som är synd. Synd, det andra, det är bara om vi säger löven och grenarna och allt det här, va. Men själva roten till det här trädet, det är att jag har missat gemenskap med alltings mening. Jesus, det var det han överbevisade mig om. Jesus, jag vill vara med dig, jag vill vandra med dig. Sen kommer det andra sen. Det klipper han bort. Så han börjar med rättfärdiggörelsen genom tro. Och det var ju det Luther fick uppleva. Han behövde inte hålla på krypa och köpa avlatsbrev, höll jag på att säga, en massa saker. Utan han förstod att Gud, han dömer en människa fri utan att vi förtjänar det. Och det är ju Romarbrevets huvudbudskap. Tänk att det är Jesus som tar initiativet i våra liv. När det kommer en förnyelsestund in i våra liv, det är Jesus som kallar oss. Det är Jesus som lockar oss till sig. Kom till mig. Ni vet hur många gånger han säger kom ni alla. Kom ni alla. Då står han lockar oss med en underbar stämma. Det är alltså Jesu Kristi tro. Det är Jesu Kristi ande. Det är Jesu Kristi rättfärdighet. Det är Jesu Kristi glädje. Det är Jesu Kristi frid. Det är Jesu Kristi kärlek. Och inte nog med det. Det är Jesu Kristi nådegåvor. Det där sista är viktigt att komma ihåg. Det är hans nådegåvor. Det är hans kunskap och det är hans visdom. Så allting som kommer in i våra liv när det gäller nådegåvor och nåd, så är det bara någonting som flödar in i oss från den levande uppstånden Jesus Kristus. Så därför förstår vi också att det här flödet kan faktiskt klippas av. Och det ser du i Johannes 15 om trädet och grenarna. När man förblir i honom, då kommer ju saven hela tiden att flöda. Men när man inte är i gemenskap med honom och är kvar där, då slutar ju saven att ha kontakt med grenen. Och då står det att man torkar upp och man klipps av till slut. Man förlorar alltså. Man kan förlora tron. Det är helt uppenbart. Nu kommer en härlig berättelse i Andra Konungabokens 6:e kapitel. Och vi läser från vers 5 till och med 7. Det handlar om Elisa och profetlärjungarna, vi läser från 5 då. Men medan en av dem höll på att fälla ett träd föll yxhuvudet i vattnet. Då skrek han till och sa, o min herre, yxan var ju lånad. Gudsmannen frågade, var föll den i? Han visade honom stället. Elisa högg då av ett stycke trä och kastade det just där yxan hade fallit i vattnet. Och järnet flöt upp. Sen tog han det och sa, ta emot det nu. Då räckte mannen ut handen och tog emot. På engelska står det receive. Han tog emot. Det här tycker jag är en fantastisk berättelse, för det är själva bekännelsen som gör att Gud överhuvudtaget kan återupprätta. För det handlar om nåd. Ni ser att redskapet, ropar han, är ju lånat. Ja, det är precis så som det är i våra liv. Det är inte vårt. Det är inte vår nåd, det är inte vår kraft. Det är Herren som vi får låna av honom. Han flödar in i våra liv. Och när han bekände det, då kommer korset och nuddar vid Jordan. Och upp kommer, Jordan är ju dödsfloden. Upp kommer denna gåva tillbaka till honom. Och han får ta emot. Det här, det står i första Korinthierbrevet 2, står det att men den själiska människan kan inte ta emot, receive, det som kommer ifrån Guds ande. Ty det är en dårskap för henne. Ja, det här, den här berättelsen är ju en fullkomlig dårskap. Är ni med? Men inte den som känner till de andliga principerna. Här handlar det återigen om Jesus Kristus som medlaren. Här handlar det om att nåden har försvunnit ner i Jordan. Det ligger på botten. Här finns det inte en möjlighet, för dödsriket har makten. Men vet du vad Jesus säger? Jag ska ge dig en nyckel, Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och dödsriket ska aldrig få makten över den. Här kastas korset ner, rätt ner i dödsriket som står för djävulen och hans fiender. Vad är det som kommer tillbaka igen? Jo, det är Guds nåd. Gud, han kan alltså upprätta en människa hur djupt hon än har fallit. Han kan ge dig tillbaka igen den kraft du har förlorat. Bara du förstår att det är bara nåd. Då kan undret ske. Och det är ju nåd att du är skapad på nytt. Redan innan den här tiden fanns inte den nåd. Men när du förstår det, då får du tillbaka igen det Gud hade tänkt du skulle bli från början. Yxan är ju lånad. Ja, nådegåvorna är lånade. Kraften i våra liv är lånad. Det är Guds. Och när jag läste detta så kom mina ögon att falla på Efesiebrevets 1, vers 18-19. Jag börjar att förstå att det är ju det Gud vill att vi ska se. För det står det. Nu ska vi läsa igen riktigt noga här, så ska vi, och sen lägg märke till varför Paulus trycker på hans hela tiden. Jo, därför att då är det inte vårt, utan det är hans. Okej, då läser vi 1, 18 och 19. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Har vi fått upp våra ögon så vi ser det. Då kommer Gud att lägga in ett flöde av kraft i våra liv. Du kommer att få tillbaka yxan. Du kommer att få tillbaka urskiljningen. Du kommer att få tillbaka kraften. Och du kommer att få tillbaka dina nådegåvor. Halleluja, ser vi det? Han bad, öppna deras ögon så de förstår att allt andligt liv är hans. Ni vet hur det är idag på många ställen. Det är vi, det är jag. Det är vårt, det är våra metoder. Nej. Allting beror på ett flöde från medlaren som hämtar från Gud in i församlingens liv. Annars kan det aldrig ske någon uppbyggelse i oss överhuvudtaget. Och för att ytterligare förstärka detta så kan vi gå till andra Korinthierbrevet 4. För där blir det ännu tydligare att det är det Paulus vill att vi ska förstå. Andra Korinthierbrevet 4, vi läser från 4 till 7. Andra Korinthierbrevet 4, vers 4 till 7. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat i otroendets sinne så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Sen kommer det nu. Vi predikar ju oss inte själva. Det är ju inte vår kraft det handlar om i evangeliet, utan det är ju hans kraft, det är hans rättfärdighet. Utan Jesus Kristus som Herren, eller som medlaren, och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp i våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Och lägg märke till vers 7. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Alltså Paulus här, han vill göra helt klart att jag, säger Paulus, jag är bara ett lerkärl. Och ni vet, ett lerkärl i Jeremia, tror jag det är 18 kapitlet. Det handlar ju om att du ska bli den Gud har tänkt att du ska bli. Det är det ett lerkärl handlar om det är till fint bruk vill säga. Och i dig stoppar Gud sin nåd och sin kraft. Vems är skatten? Jo, det är Guds skatt. Är du med? Och vem är, så att säga, lerkärlet? Ja, lerkärlet är du. Och innandömet i dig är det som är berett att bära skatten. Det är Guds nåd, med andra ord. Johannes 16, 13-15. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han kommer att förkunna för er vad som kommer att ske. Nu kommer det. Han ska förhärliga mig. Ty av det som är mitt, ty det som är mitt, skall han ta och förkunna det för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sade jag er att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Där det står förkunna där, så handlar det om en det vet ni ju, när ni tittar, går och handlar, så tittar man ju på innehållsförteckningen och ser om det är några för mycket kolhydrater kanske. Men i alla fall, det ordet betyder innehållsförteckning. Vad var det vi sa att Jesus skulle göra? Jo, han skulle medla mellan Gud och människan. Och då förstår vi att det är därför ibland det står Jesus, att han är både anden och Herren. För det handlar om ande. Gud, Jesus Kristus, medlaren, går till Gud. Och han hämtar det som tillhör honom. Och sen så för han in det i ditt liv. Och vad är det då? Jo, det står här. Det är kunskapen om Gud. Det är kunskapen om Gud. Vem Gud är. Tänk vilken nåd att få lära känna Jesus. Och få lära känna Gud. Och det står faktiskt att det är genom kunskapen om Gud som du och jag växer till. Det är genom kunskapen om Gud som du och jag växer till. Ska vi läsa Jesaja 60 också? Jesaja 60. Det är ju mycket tal om planteringar idag, om församlingar och så här. Då läser vi från 60 och 21. Vad är målet med Guds församling? Jo, det är att vi ska växa till i kunskap och förhärliga honom. Det är meningen med Guds församling. Vi läser i 60-21 här då. Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet. Som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig. Så Jesus, han planterar dig och mig i god jord. Eller hur? Det står ju till och med att Paulus planterade, och sen kommer Apollos och vattnade. Vad är vatten? Jo, det brukar ju vara en bild på anden, eller hur? Den heliga ande, han vattnade församlingen. Jag står här och vattnar er just nu. Jag hämtar ifrån den heliga ande och sen för jag bara ut det till er och ni lyssnar. Det kommer vatten här. Det vill säga, om jag predikar evangelium med den heliga ande förstås, men står jag här och torrtalar så lär det inte hända mycket. Men när det är ett flöde från Gud, så ska det föra med sig tillväxt och uppbyggnad. Det är så församlingen växer. Och det står faktiskt i Matteus 15, nu ska jag inte läsa hela det här, men det står i Matteus 15, så står det så här att det handlar också om att ära. Matteus 15, 1-3, så står det att den planta som ej fadern har planterat ska ryckas upp med rötterna. Nu kommer ni ihåg vad ni har lärt er, att den plantan som inte ärar honom. Nu läser vi vers 8 då. så ska ni få se att precis samma tankesätt kommer här. Då står det i sammanhanget, det är viktigt när vi läser Bibeln, för vi läser i sammanhanget vad det står. Varför ska den plantan ryckas upp, kan vi fråga. Jo, titta vad som står i vers 8. Det ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig. De var planter. Och därför är det ganska lätt att förstå liknelsen om såningsmannens, om ogräset och vetet. Där ser du två olika slag planter. Och här har du ju uttydningen. Vetet är de som är fulla av Guds liv och förhärligar bara Jesus genom den heliga ande. Men vad kan de andra vara då? Ogräset, ja det står här. Ogräset är de som ärar och prisar Jesus med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt bort ifrån honom. Så vi kan alltså välja själva om vi vill vara ogräs eller om vi vill vara vete. Vi kan öppna våra hjärtan för Gud. Och apostel Paulus uppdrag, vet ni vad det var? Jo, det var att fara runt och strida mot all kunskap som inte upphöjer denna kunskap om Gud. Det var hans uppdrag. Att strida mot pyramider. Att strida mot alla människotankar som står emot kunskapen om Gud står. Visste ni att det hebreiska ordet shma, som betyder att höra. Ni vet, Jesus använde ofta ordet hör, ni som har öron. Han talar egentligen det hebreiska ordet shma, det kan man förstå. Särskilt i liknelsen om såningsmannen kan man se det. För det har, ni vet, vi... Jag vill säga hedningar, men vi är västerlänningar. När vi hör, hör du inte, då menar vi bara lyssna. Hör du inte vad jag sa, då menar vi lyssna. Men när du säger shma, lyssna, till en jude som kan hebreiska, så innefattar det tre saker. Först handlar det om att lyssna. Alltså jag hör vad du säger. Men sen kommer det steg två. Jag måste förstå vad han säger. Och sen kommer tredje steget, och det är att göra vad han säger. Om ni tittar riktigt noga i Matteus 13 och såningsmannen, ska ni få se att alla de tre punkterna finns med. Vi måste lyssna, vi måste förstå och vi måste göra. Och det är det här mittensteget. Kanske kampen i församlingarna handlar om. Förstå. Och hur ska vi kunna förstå? Jo, vi ska vara öppna för den heliga andes undervisning i hans ord. För det kan bryta alla blockeringar i vårt inre. Och sätta oss fria. Så vi vill göra, det är aldrig något tvång. Utan vi känner det här flödet ifrån honom. Som har varit att hämta lite godsaker ifrån Gud och för in i våra liv. Ja! Honom vill jag tjäna. Honom vill jag tjäna. Jag vill inte tjäna någon vision. Jag vill inte tjäna någon pastors plan eller någon annan verksamhet. Det är stendött. Får det inte börja i hjärtat? Är ni med? Vi kan bli precis lika lagiska i Guds församling som Israels barn var och är, kanske. Samma sak. Vi kan använda den här boken som en regelbok. Eller också kan vi använda den som en instruktionsbok. Hur man blir när anden kommer och fyller oss. Då vandrar vi i nåd. Och nu ska vi be här till slut bara att Herren ska få öppna våra hjärtan. Och det är han som gör allt. Allt.